Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här hörni, det här är en av sommarens unika favoritreprisavsnitt som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en 8 veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande 8 veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er, men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär, att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna ikapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut, ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Baserar du din självkänsla på prestation? Ja, då är du nog inte ensam. Veckans gäst, Eva Svärd, äntrar idag Lyckopodden för att lära dig mer om just det. Eva har inte mindre än 3 pedagogiska utbildningar i ryggen och arbetar idag främst som rådgivare mot arbetsplatser där hon arbetar för att stärka medarbetares välmående, arbetar för en sund arbetsmiljö och hjälper företag att skapa framgångsrika team. Eva menar att det mesta grundas i just individens självkänsla. Och i dagens avsnitt hjälper Eva dig att förstå vad du kan göra för att stärka din egen självkänsla. Eva nystar också ut begreppen självkänsla, självförtroende och självledarskap för oss. Vad betyder egentligen de här begreppen som vi slänger oss med dagligen? Och slutligen pratar vi också om gränssättning. Hur gör du för att lära dig sätta gränser? Och hur tränar du på det på bästa sätt? Ja, det och mycket, mycket mer får du ta del av i dagens avsnitt. Varsågod! All right, då är det min tur att säga hej och... Varmt välkommen till Lyckopodden, Eva Svärd!
Tack! Tack så jättemycket!
Ja, men du, varsågod så jättemycket! Hur står det till?
Bara bra.
Ja,
jättefin då.
Vad härligt. Mm. Ja, men du skiner tycker jag. Du har massor i ögonen och jag tycker hela din klädsel var superfin och du kommer beige och vårig och trevlig hit till studion idag.
Tack för det! Detsamma!
Ja, men tack. Fint. Ja, debuten i Lyckopodden här nu då.
Ja.
Hur känns det?
Det känns jättebra. Mm. Det är ju en podd som verkligen har funnits med. Så att, nej, men jätteroligt. Jag känner mig jättehedrad och jätteglad att jag är här.
Ja, och detsamma. Superkul. Det är faktiskt så att det är lyssnarna som har röstat fram dig hit till podden. Visste du det?
Det visste jag nog inte. Åh, vad roligt.
Ja, jättekul. Ja. Jag frågade ju på min Instagram här för... Ja, men i början av året så brukar jag fråga, och i slutet av året frågar jag också, men nu frågar jag i början av året och frågade jag, ja, men vem vill ni lyssna på i Lyckopodden här 2023? Och då skrev de Eva Svärd.
Vilken ära.
Ja. Oj. Eller hur? Ja. Det är kul.
Då har jag något att leva upp till.
Ja, exakt. Press. Nej, press. Nej. Nej, ingen press.
Självkänsla och självledarskap. Nej, ingen press.
Nej. Exakt, exakt. Vi är redan inne på ämnet här. Det är det vi ska prata om. Självkänsla och självledarskap. Mm. Ja. Och jag sa det också i förra intervjun. Jag spelade in precis att det är så, här, det är så skönt att jag kan säga precis vad jag vill. För jag hade en föreläsning här igår och då var jag så himla uppstolpat manus. Du vet hur det är när man föreläser. Och det är, du vet, bestämma innan. Och det är, du vet, stöd. Ord och det är lalala, man ska säga samma sak. Nu är det mer så här, vi kan prata fritt idag.
Och det tänkte jag göra när jag föreläser. Då pratar jag fritt.
Okej.
Okay. Sen har jag ju absolut att det är, jag har ju alltid haft en bakgrundskoll med kunden och vi har liksom bestämt vad ämnena ska vara och vad det ska innehålla och så. Men, jag är inte den föreläsaren som, jag brukar säga det här, jag gör ingen föreställning. Jag kör freebasar utifrån kundens behov. Och oftast är åhörarna dit de tar oss.
Just det, vad spännande. Ja, för att jag tror nästan att det kommer passa mig bättre. Mm. Alltså att kunna gå lite mer på film. Det är så nytt för mig fortfarande. Så att det är fortfarande så här trial and error-fasen. Alltså vad funkar för mig, vad funkar inte för mig? Och jag märker ju att den här, liksom, den här storytelling-biten när jag typ berättar om mig själv och berättar om mitt liv, det blir ju det bästa. För då kan jag också bara freebasea. För det här med att man ska säga något, du vet, som man har sagt sen innan. Så, jag vet inte. Det passar inte mig. Jag passar mig mer att gå på feeling, tror jag.
Mm. Ja, men det är samma här. Och jag tycker ju om att ha dialogen med de som sitter. Oavsett om det är 5 i en ledningsgrupp eller om det är 500, så upp med handen och säg någonting. Så att jag kan liksom ta den tråden. För jag brukar säga att när jag föreläser så, eller utbildar, ja, men jag kan prata en hel dag, jag kan prata en hel vecka oavbrutet. Men om de som sitter där ska få med sig det de behöver, då behöver ju de hjälpa mig i den föreläsningen. De behöver ju ställa frågor, de behöver debattera med mig.
Snyggt.
För att de ska få med sig det de behöver.
Men hur får de då prata med dig? För att det där tycker jag ofta, när man sitter i en föreläsning, vet, om man vill fråga någonting och ingen säger något, du vet. Det blir den här klassrumstämningen, alltså fröken pratar och sen sitter de bara helt tysta i publiken. Hur gör du för att de liksom engagerar dem? Är det svårt?
Olika från olika grupper såklart. Men det finns ju ett klassiskt knep. Det är ju att be uppdragsgivaren ställa första frågan.
Mm.
Säga det, att ta gärna en fråga, även fast du har svaret på frågan, så ställ en fråga. För då får man också igång övriga. Sen så brukar jag titta på de som finns där. Lite ögonkontakt, vi nickar, vill jag känna varandra och sådär. Och sen så blir det enklare då för personen.
Mm.
Sen när jag är ödmjuk i att jag står på scenen och har valt att göra det. Jag har valt att stå inför en ledningsgrupp, jag har valt att stå inför medarbetare eller vilka nu som sitter där. Och det är mitt val. Jag har valt vad jag vill berätta om. Alltså det är mitt val. Och då får jag också vara ödmjuk i att alla vill inte öppna sig.
Mm.
Och om någon öppnar sig på ett sätt som de kanske inte var beredda på själva att de skulle göra, så får jag också vara ödmjuk inför det.
Just det. Mm. Mm. Snyggt. Verkligen, ja. Ja, gud, vi skulle kunna prata om föreläsningar. Ja, du kanske har massor att lära mig här, känner jag. Så här, få igång publiken och ögonkontakt och nicka och ställa första frågan och sånt. För jag tror att det är dit jag vill gå lite grann. Det passar mig bättre än att bara så här babbla, typ så här, det här är det bästa tipset för bla bla bla. Utan då är det nog bättre att kunna ha en typ dialog. Egentligen.
Och jag tänker att det är också en form av självledarskap och vara, alltså, vara trygg i sin egen självkänsla att kunna göra det.
Mm. Det är utmanande att stå där uppe. Det är utmanande, man har ju alla ögon på sig, men det är också väldigt kul.
Ja, jag älskar det.
Ja, jag älskar det också. Vad fint, Eva. Ja, nej, men välkommen hit till Lyckopodden.
Tack.
Idag ska vi prata om självförtroende, självkänsla framförallt, självledarskap, men framförallt på självkänsla ska vi dyka in i. Och även det var ju ett av de här ämnena som lyssnarna röstade fram när jag frågade dem här men efter nyår här, vad de vill lyssna på. Då var det dels Eva Svär och sen var det självkänsla. Så jag tänker att vi slår 2 flugor i en smäll här. Dubbelt nöjda lyssnare, hoppas jag. Så det blir kul. Och självkänsla, det kan ju vara ett stökigt ord för många. Alltså självkänsla, känna sig själv. Eller ska vi börja från början? Vad betyder självkänsla egentligen?
Men jag tänker så här att ska vi titta på ordet självkänsla, så kan vi också titta på självförtroende. För det är oftast de två som blandas ihop. Och självförtroende, det är ju när jag är säker på vad jag kan. Att jag vet vad jag kan. Jag brukar säga det att, jag brukar inte säga att jag är självsäker på scenen. Men jag brukar däremot säga att jag vet att jag kan coacha. Jag vet att jag kan ställa frågor som gör att jag får människor att tänka till. Att ta egna beslut och fundera. Jag är duktig på att höra mellan raderna när jag coachar.
Mm. Det är kopplat till det man gör,
ja,
eller hur?
Ja, precis. Det är kopplat till det jag gör, min prestation.
Mm.
Men självkänsla, det är kopplat till mig som person.
Den jag är.
Mm. Och om jag då ställer frågan till dig, är du värd lika mycket som alla andra? Så är jag säker på att du säger
ja.
Ja! Och då tänker du som den där intellektuella kvinnan. Du vet att, ja, men det är jag. Jag vet intellektuellt att jag är värd lika mycket som alla andra. Men om jag krafsar lite grann och så säger så här, ja, men kan du känna efter med din känsla? Hur känner du? Om jag frågar med din känsla, är du värd lika mycket som alla andra?
Mm.
Då visar det sig att 80% av oss säger nej, det är jag nog inte.
Mm, det är ju tragiskt.
Det är jättetragiskt. Det är alltså så många som 80% som uppger att de har låg självkänsla. Mm. Och då handlar det om att jag är värd lika mycket som alla andra.
Mm. Oavsett prestation, oavsett var du kommer ifrån, oavsett bakgrund, den du är, värdet på den du är, oavsett något. Spännande, självkänsla och självförtroende. Så självförtroende kopplat till det du gör, självkänsla kopplat till den du är.
Ja,
just
precis.
Det. Mm. Ja. Varför tror du att det är så då att 80% säger att de har en, eller uppfattar sig ha en låg självkänsla?
Vi har ju ett prestationssamhälle. Vi ska ju prestera väldigt mycket och vi lär oss att prestera. Vi blir bedömda redan som små barn. Och det tror jag påverkar jättemycket. Att vi blir vad vi presterar. Vad duktig du är.
Mm, den klassiska, den som man får höra till den. Ja. Vad duktig du är på det där och det där. Just det. Och då blir det att man mer identifierar sig med det man gör då.
Och det här skapar att många av dem jag möter har en prestationsbaserad självkänsla. Att man blir det här, man blir det man presterar.
Mm.
Och när vi hamnar i det så hamnar det ju också i att om jag då, min prestation inte blev som jag hade tänkt och min leverans inte blev som jag hade blev tänkt. Jag hade lovat min chef att jag skulle leverera någonting och så blev det inte riktigt så. Eller jag hade lovat en kund någonting och så blev det inte riktigt så. Så finns stor risk då att man tänker att jag är dålig.
Mm.
Istället för att tänka att leveransen blev inte som den var tänkt.
Just det, exakt. Så om jag spelar in poddavsnitt och sen blir ett poddavsnitt inte bra, då är jag dålig som person.
Mm.
Istället för att säga, ja men just det här poddavsnittet blev inte bra. Och det kanske ja, det har med mig att göra, men det kanske också har med gästen att göra, kanske också med någon sjukdom att göra eller vad det nu kan tänka sig att göra. Så att då tar jag det till mig själv, att det är så här mitt. Att det är jag som är dålig.
Precis, istället för att nog tänka så här, ja det här poddavsnittet blev inte som jag har tänkt mig. Men jag är fortfarande bra för det. Och den är jätteviktig att vi liksom särskiljer på dem och håller dem ifrån varandra och har förståelse för det. Och det är ju samma sak, jag brukar berätta om när jag stod i Indien på scenen och skulle hålla bara en kort presentation på engelska. Och jag har hade en självvald sanning om att jag inte kan prata engelska inför människor. Jag kan inte föreläsa på engelska. Och jag bekräftade den. För jag kröp nästan av scenen i skam för att ingen hörde vad jag sa. För jag hade inte förberett mig heller. Och det här gör ju att jag behöver då ha förståelsen för. I det läget så hade jag ett jättelåg självkänsla. Och jag hade också ett lågt självledarskap hade jag. Vilket innebär att jag hade otrolig skam med mig när jag klev av scenen. Så att jag kände som om att jag kröp ner från scenen.
Mm. Mm. Just det. Exakt. Ja, men bra exempel där. Och där slänger vi in ett till ord också. Självledarskap. Då är det liksom självförtroende, självkänsla, självledarskap. Hur skulle du definiera just självledarskap?
Jag skulle vilja börja med att definiera det så som jag ibland möter när jag är ute på företag. Att vi pratar väldigt mycket om att våra medarbetare idag ska ha ett självledarskap. Och då pratar man om att de ska kunna starta upp, de ska kunna fullfölja, de ska kunna avsluta. Och då säger jag att då har du självgående medarbetare.
Mm.
Det har inte med självledarskap att göra. Självledarskapet handlar om att veta vem jag är, mina behov, mina utmaningar. Mina värderingar. Att jag faktiskt känner mig själv så att jag kan leda mig. Och då får jag också den här som jag möter ibland på företag. Självgående. För då kan jag vara självgående. Men att jag kan leda mig i olika situationer. Och då behöver jag också ha tilliten till mig själv. Jag behöver ha självmedkänsla. Vi kan hitta massvis med ord nu under det här samtalet. Som är kopplat just till självledarskapet. Att kunna leda sig själv i olika situationer. Och också tilliten till att jag är bra som jag är. Att jag kan leverera. Och när jag inte känner mig trygg i mig själv. Och jag kanske inte ens känner mig trygg i omgivningen. Att jag då ändå är så trygg i mig själv. Att jag faktiskt kan fråga någon om hjälp. Det handlar också om självledarskap. Att kunna fråga omgivningen.
Mm. Fint. Och hur skulle du skilja på dem? För nu när du pratar så känns det som att de ligger ganska nära varandra. Självkänslan och självledarskapet. Som du säger, självledarskap har en sån som behov. Man ska veta sina behov. Och man ska kunna leda sig själv. Och självkänsla med den man är. Finns det någon bra liksom, definition som skiljer de två åt för att förstå vad skillnaden är?
Jag tänker att självkänsla, självförtroende, självacceptans, självmedkänsla. Vad vi än kan plocka in i det, så är det delar av självledarskapet. Mm. De tillhör självledarskapet. Så att egentligen är det inte att vi kan göra en definition av två olika saker, utan det är delar i självledarskapet.
Just det.
När vi har de sakerna på plats så kan vi leda oss själva på ett bra och sunt sätt.
Ja, precis. Just det, precis. Mm. Då är jag med. Mm. Det är delar av självledarskapet.
Ja, och jag möter ibland människor som säger att jag skulle vilja bli av med stressen, eller jag skulle... Och då brukar jag säga, men stress måste vi ha. Vi måste kunna känna stress, för det är en överlevnadsmekanism. Och förstå de här sakerna. Men när vi kan leda oss själva, så kan vi också leda oss i olika situationer. Och förstå att, vad gör stressen med mig? Eller vad gör den här studion när vi sitter och poddar? Vad gör den med mig när jag inte riktigt vet i vilket sammanhang? Vilka frågor du ska ställa mig? Men ändå ha tillit till att jag kan lita på dig, men jag kan också lita på mig själv. Utifrån vad vi pratar om.
Varför är det viktigt att ha en bra självkänsla?
Ja, egentligen många olika anledningar. Men främst till kanske att, som jag sa, att leda sig själv. Och att ha förståelsen för att de besluten jag tar, att jag förstår konsekvenserna av dem. För när jag förstår mina behov, när jag förstår mig själv, så förstår jag också konsekvenserna av de besluten jag tar. Och det här handlar ju om, vi har ett sånt snabbt samhälle. Alltså allting går så fort. Vi ska vara producera, vi ska leverera allting. Vi springer på alla puckar som kastas upp. Vi fångar alla bollar som också kastas upp. Och det gör att vi inte förstår konsekvenserna. För vi stannar inte upp och funderar på, blir det här bra för mig? Blir det här bra för mina närmsta? Blir det här bra för mina medarbetare? Blir det här bra för min organisation? Det finns så många olika liksom frågor att ställa sig innan vi säger ja eller nej. Och när vi har en god självkänsla, så betyder det att om jag säger nej till dig, så betyder det inte att jag säger nej till dig för all framtid. Men jag säger nej till dig idag. Idag kan inte jag spela in podd med dig. Men imorgon spelar jag gärna in en podd med dig. Om jag har förmågan att kunna säga det, så litar jag också på mig själv, att det är det bästa för mig just nu. Men jag kan också lita på och vara trygg i att du tycker inte att jag är dålig för det. Och även om du skulle tycka att jag var dålig, så får det då tillhör det dig och det tillhör inte mig.
Mm.
Och det handlar jättemycket om självkänslan, att vara trygg i saker och ting som händer och sker runt omkring. Och våga tillåta sig känna känslorna som uppstår.
Mm, verkligen, trygg i sig själv och känna känslorna som uppstår. Mm. Ja, men tänk om jag skulle identifiera mig jättemycket med Lyckopodden. Alltså, Lyckopodden, det är ju mitt jobb, det är det jag gör. Mm. Det är också den jag är. Hur gör jag då för att se om jag inte hamnar i den fällan att Lyckopodden, det är jag. Mm. En dålig intervju, då är jag dålig.
Mm.
Hur ska jag göra då för att liksom bryta det här mönstret och ha den här liksom prestationsbaserade självkänslan och kunna bryta den och så här, men landa i att så här, men jag är bra som jag är?
Jag brukar säga att man ska finnas i sammanhang där man är trygg. Innan man kanske är trygg i sig själv, så att man är i sammanhang där man kan känna att jag får vara den jag är. Att du får vara den du är utan att podden finns i närheten. Att du får provtrycka, du får provtänka. Alltså du får, utan att bli värderad för vad du säger, så får du vara den du är. Och det är ett första steg, tänker jag, till att särskilja att vem är jag och vad gör jag.
Snyggt. Vet du, det tror jag är det absolut viktigaste när det kommer till självkänsla, jag också. Att kunna omringa dig med personer som du får vara dig själv med, du kan vara dig själv med, som du uppskattar att vara precis som du är, oavsett din prestation eller bakgrund eller misstag eller ja, vad det nu kan tänkas vara. Att ha sådana sammanhang, vänner, familj, ja, vad det nu kan vara, olika typer av grupper eller så. Där man faktiskt kan vara sig själv. Det tror jag är den viktigaste nyckeln för att bygga en stark självkänsla. Mm. Alltså.
Och är det som så att du, om vi fortsätter med podden som ett exempel, Lyckopodden, att vi leker med tanken att du har ett avsnitt som du inte alls blev nöjd med. Vi kan ta det här avsnittet. Du kanske känner att nej, det blev inte alls som jag ville med Eva. Vi fick inte det samtalet. Så handlar det ändå om att ja, men du är ju bra för det och jag är fortfarande bra för det. Men vi kanske inte kunde mötas i samtalet. Och det är helt okej. Och det är det, för det är ingen världskatastrof. Sen är det skittråkigt för dina lyssnare i så fall. Och skulle du då känna att det här blev inte som jag ville. Antingen då ringa, jag brukar säga så här, ta en livlina, ring en vän, ring en mentor eller vad man nu har runt omkring sig.
50-50, ja, fråga publiken. Ja, ja, men ring en vän.
Ja, och just så att man får hjälp att reda i tanken. När vi själva inte kan reda i tanken. Att jag ringer också, jag ringer ibland min mentor Christer Olsson, eller annars så tar jag någon annan livlina. Och ringer en vän, eller annars så väntar jag in tills jag ska ha mitt eget coachsamtal, för jag har ju också en coach som att jag coachar andra.
Ja, Christer Olsson har ju varit med två gånger.
Ja, bästa. Det är min bästa.
Ah, fint! Ja. Shout out till han.
Ja. Och då är det ju just den där biten att få stödet i att sortera. Vad hör till mig? Och vad hör till podden? Och vad hör det till Eva i det här läget när du och jag, om jag tar dig som exempel. Alltså att vi faktiskt kan dela på de bitarna. Att skilja dem åt.
Mm.
Så att inte du är bärare av min dåliga dag. Att jag inte var ett bra intervjuoffer i podden.
Offer. Mina offer. Dina offer. Alla vill intervjuoffer. Bra sagt.
Men just det här, att vara medveten om att ja, men Eva får bära sin dåliga dag. Sen var det ju trist att hon kom hit och hade en dålig dag. men jag hoppas att du förstår vad jag menar.
Verkligen, det gör jag.
Att så dela bra. På det.
Mm. Ja, men precis, dela på det sådär. Och det kan ju vara svårt i sin egna hjärna, när den egna hjärnan snurrar på där. Så att det är inte dumt att bolla det med någon vän eller terapeut eller psykolog eller familjemedlem eller vad det nu kan tänkas vara för att skilja det.
Ja.
Fint. Ja, men jag håller helt med dig. Så att prestationsbaserad självkänsla och självkänsla för den jag är. Räcker det då? Räcker det att säga att jag har en prestationsbaserad självkänsla, podden igen då, att podden är jag. Och sen börjar jag omringa mig med personer som uppskattar mig för den jag är istället. Sen då, räcker det?
Nej, det är klart att det inte räcker. Vi behöver ju jobba på det för det första hela tiden. Jag får ibland frågan den där simpla övningen som vi kan göra. På kvällen, att fundera på vad är det som har varit bra med den här dagen. Och till dem jag jobbar med så brukar jag ge utmaningen i att det får inte handla om prestation. Det måste handla om vad du känner dig nöjd med över dagen. Vad du uppskattar med den här dagen. Och det får inte vara kopplat till prestation. Och högpresterande personer kan ju nästan be med fara någonstans första gångerna. Och jag vet att de sitter där på sängkanten och ska skriva i sin bok och tänker att hon är inte klok, Eva. Allting handlar om prestation. Men jag tänker att det här som vi gör är ju en prestation. Men jag kan också välja att se det så här, vilket fint samtal vi fick. När jag går och lägger mig ikväll så tänker jag kanske att oj, vilket fint samtal. Och jag tänker inte att vi presterade någonting.
Nej, precis. Exakt.
Sen när du ska klippa och klistra ihop det här så kanske det blir en prestation. Men att vi kan plocka ut delar.
Mm.
Och den är också en viktig bit att göra.
Mm.
Och sen så tänker jag att ibland så behöver vi också faktiskt pausa. Göra slut. För att vi behöver titta också på vilka har vi runt omkring oss.
Mm.
Finns det destruktiva? Jag brukar citera Brené Brown. Och hon säger så här. Att vi behöver lägga ner rimligt med tid på att hantera rädslor och känslor. För att slippa lägga orimligt med tid på destruktiva och icke-konstruktiva beteenden. Och jag tycker att det säger så mycket just det här att faktiskt våga känna känslor. Det vi inte jättebra på. Nej. Vi är duktiga på att springa från våra känslor.
Mycket bra på att springa från dem.
Mm. Och sätter upp en liten sköld framför oss själva. Och har en distanstagande kanske till och med.
Mm.
Och när vi vågar känna de känslor vi har. För de finns där. De finns där av en anledning till att vi faktiskt ska kunna fortsätta överleva som människa. Så finns de där. Och bara känna dem. Vi behöver inte värdera dem. Och det här är också ett sätt att jobba med sin egen självkänsla. Att kunna känna de känslorna jag faktiskt står i. Och jag pratar mycket om acceptans också. Och ibland så pratar vi om att acceptera en händelse. Och då brukar jag också säga att vi behöver också acceptera känslan som vi uppstår. Jag kanske blir flygförbannad. Och att jag tillåter mig att känna det. Och inte sätta skam på att på känslan jag har. Sen behöver jag inte agera på känslan. Utan men jag kan känna. Ja, men jag är arg. Jag hade en situation. Jag var med min man här för 2 veckor sedan. Han är ute och reser i sitt jobb hela tiden. Och han var till Saudiarabien. Ett land som väcker otroligt många känslor. Framförallt som kvinna. Och jag bad om att få följa med. För jag ville se med. Alltså det är lätt att sitta hemma i Sverige som vit kvinna, medelålders och tycka och tänka. Så att jag följde med honom. Och sen så hade han några timmar en dag som vi skulle iväg till ett ställe. Och det skulle ta oss 20 minuter i taxin. Och vi hade 3 timmar. Det tog 1 timme och 20 minuter i taxin. Och så var jag jättearg. Jag var sur, jag var irriterad. Jag hade inga trevliga känslor. Jag var jättearg på den här taxichauffören som hela tiden stannade och ringde för att få en vägbeskrivning. Till sist så säger min man då, Thomas, och säger han så här, hur länge tänker du vara arg, Eva? Och nu säger inte han den här frågan. Det skulle ju kunna låta jättebra om jag säger så här, men han är en fantastisk coach. Men den är inte alls. Utan han säger den frågan för att han börjar bli irriterad på mig. Ja. De sitter där och surar. Och då gör jag ett val. För känslorna som kommer pikar efter 90 sekunder och då gör jag ett val att fortsätta vara sur och arg och sprida liksom lite dålig stämning, eller annars så gör jag valet att sluta vara arg. Och då väljer jag att sluta vara arg, för annars hade de här 2 timmarna som vi hade tillsammans, då hade ju jag förstört dem. Det hade inte varit taxichauffören som hade förstört dem. Han hade inte stjält eller stulit en timme för oss, utan det hade ju jag gjort istället 2 timmar. Och det här handlar också om självkänsla. Att kunna till. Alltså jag accepterar känslan som jag var i. Men jag behövde inte fortsätta agera på den.
Mm. Så just det. Så, självkänsla. Så dels omringa med personer du kan vara dig själv. Mm. Men också känna de känslorna som kommer.
Mm.
Att känna hur känns det här.
Mm.
Ja, exakt. Men kanske inte då behöva agera på det.
Nej. Och jag agerade ganska hårt på den där känslan.
Ja, det är ju lätt att göra så. Ja, men det beror ju också på vilka känslor som du säger. Det är ju skitbra exempel, exakt klassiskt, att taxichaufförer väntar på bussen eller något så här utomstående liksom, livshändelse som kanske är lite mindre, som så här, men det här, ja, vi kommer överleva det här ändå liksom. Mm. Då är det ju skitbra att faktiskt kunna göra det valet att så här, ja, okej, nu vart det 1 timme och 20 minuter istället för 20 minuter. Så.
Sen behöver vi vara jättenoga med att förstå att agera på våra känslor. Det kan vi inte om vi är en chock eller trauma. Men att sitta i en taxibil med en taxichaufför som inte hittar. Ja, då gör jag ett val. Sen får man ju träna på det såklart. Men där handlar det ju också om. Det är ju en del av självledarskapet. Och som sagt, jag är glad när Thomas brukar säga till mig. Hur länge tänker du vara arg?
Ja.
Även om han inte gör det som coach.
Nej, exakt. Det kan vara lite risky att ha sin man som coach ibland också.
Han vet inte om att jag tycker att det är jättebra att han frågar.
Nej, men exakt. Nej, precis. Exakt. Om du är chock eller trauma, då är det någonting annat.
Helt annat.
Verkligen. Mm. Och då skulle jag nästan säga att då är det alltså, förståelse som krävs. Alltså, ja. Då är det acceptans ifrån andra och från dig själv. Att säga, ja, men okej, men om man nu skulle, inte vet jag, om det hade, den här taxichauffören hade triggat ditt trauma på något sätt. Då är det såklart en helt annan sak. Och då måste man vara det som är där och då.
Yeah.
Men om det är en liten händelse så absolut så är det en superbra grej.
Och jag tänker att det där är en del av självkänslan. Att vara i sina känslor.
Mm.
Att tillåta sig vara i känslorna. För då vet man också vad som triggar en.
Mm.
Vad som jag går igång på, vilka utmaningar jag har, men också vad jag mår bra av, vad jag skrattar åt. Alltså de sakerna är också jätteviktiga.
Skitviktiga. Ja. Ja, men exakt, och att alla de här känslorna är okej. Okay. Mm. Och det stärker verkligen min självkänsla när jag får vara med andra och de här känslorna är okej. Okay. Alltså, ja, men vet du vad, nu är jag asledsen. Mm. Och det kanske är inom situationsverket för grund av en liten grej enligt dig. Men för mig så är det här jättestort och jätteviktigt och jag vill jättegärna bara kunna vara arg här nu. Och som du säger, då behöver jag inte agera på det och slå någon eller dunka i bordet eller vad det nu är. Men att kunna få visa alla känslor med andra, det stärker verkligen min självkänsla. Då känner jag att så här, här får jag vara mig själv, den jag är 100%. Mm. För jag tror verkligen att det är en anledning till att 80% av oss inte har en så bra självkänsla. Det är ju att vi inte får den här möjligheten att vara oss själva med andra. För jag tycker oftast när man pratar om självkänsla så är det mycket det här, skriv en lapp på din spegel och titta på den att du är värdefull, eller skriv ner 3 saker du är tacksam för, och det är bra grejer också. Mm. Alltså det är det verkligen.
Absolut, jättebra.
Det är så himla bra, och jag gör det själv. Alltså jag skriver tacksamhetsdagbok och jag försöker påminna mig själv och skriver brev och sådär att jag duger som jag är och så vidare.
För hjärnan tror ju på det vi säger.
Ja.
Så är det ju. Ja. Det kan vi inte komma ifrån, men det räcker inte.
Exakt.
Det räcker inte.
Det är inte riktigt nog.
Ibland är Thomas, eller ibland, det låter som jag är väldigt ofta, det är jag inte.
Och man får vara det också.
Det får man också vara. Men när han frågar mig, hur länge tänker du vara arg? Mm. Så har det också varit tillfällen där jag har sagt så här, ja men resten av dagen ska jag vara arg.
Ja.
Jag ska tillåta mig att vara arg resten av dagen. Ja. För att visa att min känsla är okej. Okay. Mm. Och precis som du säger, jag klappar inte till honom för det. Och jag slår inte bordet för det. Jag kanske inte ens är otrevlig eller grinig, men jag tillåter att jag känner känslan. Och då, när vi gör det, så har vi också att vi har gett oss själva acceptansen i att det är okej att vara, det är okej att känna sig ledsen eller besviken eller grinig eller otrygg, eller ja, det är inte så okej att känna sig otrygg, det får vi jobba på i så fall. Men att känslorna är okej. Jag kan tycka att den enda, jag pratar ofta kring de här känslorna, den enda känslan jag inte riktigt har förstått, och du kanske kan hjälpa mig med det, du som beteendevetare och läser psykologi, skammen, den har jag fortfarande inte hittat vad den är bra för.
Nej.
Alla andra känslor kan jag förstå, men inte skammen.
Skammen är lurig. Mm. Alltså den, jag skulle säga att den är våran farligaste eller mest hotfulla känsla för oss människor. Jag tänker att skammen finns till i grund och botten för att vi ska känna skam när vi har gjort någonting fel. Alltså om jag har slått till någon eller om jag har gjort någon ledsen, då bör jag skämmas för det. För att det är en naturlig känsla för att förstå att det här ska jag inte göra om. Men däremot men som jag som uppvuxen med min familj, där jag fått höra ofta att skäms på dig Agnes, du vet, och verkligen att den har liksom förstorats upp totalt, det är inte sunt. Och det tror jag är vanligt då, att vi känner alldeles för mycket skam, vi är för liksom osäkra och orädda, och den hämmar oss på ett sätt och gör oss väldigt, väldigt otrygga. Så att den finns ju av en anledning, men den får ta väldigt, väldigt mycket plats idag.
Ja, men det får den, och jag tänker att om vi tittar på det här med självkänslan, att små barn har en så otroligt god självkänsla.
Ja, de är så vackra.
Ja, alltså det oförstört. Och så börjar vi tala om att syskon som bråkar, talar man om att nu får ni sluta. Man får inte lösa konflikten, utan man ska bara sluta.
Ja.
Eller om brorsan slår mig, så kommer jag gråtandes och så säger man så här, nu räcker det.
Mm.
Men vem ska tala om för mig att det räcker, att jag ska, nu får jag inte vara ledsen längre.
Exakt.
Och likadant om jag slår någon, så är det så här, skäms på dig. Nu får du be om ursäkt. Skäms på dig. Precis som du säger. Vi skammar så otroligt mycket våra barn i en uppfostran.
Mm.
Och det här fortsätter vi att göra själva sen mot oss själva.
Mm.
Och det finns så många orsaker till varför vi har låg självkänsla. Mm. Absolut.
Mm. Skammen är ju en av dem. Mm. Absolut. Mm. Och vi gör det mot oss själva och vi gör det mot andra.
Ja.
Alltså bara av att lägga såna här osköna kommentarer som, ska du på dig det där? Eller ska du verkligen göra det där? Eller, alltså vet, de här små, subtila små kommentarerna som vi gärna lägger, som skapar väldigt mycket osäkerhet och skam i oss. det är inte konstigt att vi har en låg självkänsla om man ser runt sig. Och ja, det är inte bra. Då tillbaka då att omringa med personer som, där du faktiskt har chans att vara dig själv 100%. Det är så pass viktigt. Och som du säger också att få ut, alltså få känna de här känslorna. Och att få göra det tillsammans med andra. Det tror jag är två grundläggande nycklar verkligen till att stärka sitt självförtroende. Mm,
absolut.
Ja. Har vi några mer sådana liksom nycklar? Tänk då, när vi väl omringar oss med personer som verkligen tror på oss och där vi kan vara oss själva 100% och vi har, liksom vi har möjlighet att liksom känna våra känslor. Mm. Sen då? Kan vi göra någonting mer?
Ja, men jag tänker också när vi levererar. Vi fortsätter med din lyckopodd här. Mm. Det finns ju inget avsnitt som är dåligt, så du behöver ju inte ha den
Nej,
tanken.
Precis.
Men jag tror att lyssnarna förstår.
Ja.
Vi fortsätter med den. Och sen så blev det här avsnittet blir inte som du har tänkt dig. Och att lära sig då att titta på, att se det som en lärdom istället. Vad kan jag förbereda till nästa gång? Hur kan jag förbereda så att den nästa gäster som kommer inte gör så där som Eva gjorde, som jag inte ville att det skulle ske. Hur kan jag förbereda? Och jobba med de bitarna istället och se det som lärdom. Vi pratar så mycket om misslyckanden, att vi misslyckas. Jag brukar berätta om när jag drev Evas matkasse. Det gjorde jag precis när matkassarna kom. Det året där det var årets julklapp och det var nyord på nyordslistan och så. Och jag gjorde så många miljoner generalfel. Alltså så många fel som man bara kunde. Och jag tog hela familjens sparkassa och brände den och gjorde en dunderförlust när jag sålde företaget.
Oh.
Men vad jag har lärt mig.
Oh, wow.
Vad jag lärde mig. Alltså jag kan se så här att ja, men jag var tjänstledig. Jag fanns alltid hemma. Jag följde våran son till och från skolan. Vi hade inga pengar så att det var väldigt lite fika på stan, men det var det största nöjet vi kunde unna oss.
Ja.
Och där någonstans så börjar jag också hamna där, ja, vart jag hamnade i min egen liksom livssituation som bara blev kaos efter det sen. Men där någonstans så lärde jag mig otroligt mycket i att leda både mig själv och andra. Men det finns inte något misslyckande i sida. Även om det var en jätteförlust ekonomiskt så finns det inget misslyckande. Men jag lärde mig saker. Och om jag då har möjlighet att få hjälp återigen, så tror jag på liksom att omgivningen ibland behöver hjälpa en att se de här sakerna. Vad lärde jag mig istället? Vad kan jag dra för lärdom av det här? Och likadant när jag möter någon, kanske en kollega eller en vän som jag tycker att hon är så lyckad. Lyckopodden är så lyckad som den är.
Ja.
Och vad kan jag då lära mig av det?
Mm.
Istället för att se det på med en avundsjuka.
Ja, exakt. Ja, så fint. Och jag älskar ju Lyckopodden för att det är just ett sånt här samtal. För att det känns inte som prestation. Det
inte
känns bara som ett samtal och jag älskar det. Och sen är det klart att det har ju blivit en helt fantastiskt företag det här. Mm. Alltså det är ju liksom mitt jobb på alla möjliga olika sätt. Och jag presterar ju, ja, literally, när vi sitter här. Men det är så fint att det bara får, alltså, ja, men som vi sa innan med föreläsning, att det var så mycket prestation. Man ska säga exakt rätt saker på exakt rätt tid. Och det här är mer så här, men vi flowar runt bara och babblar. Och jag tycker att det är så fint att det får vara så.
Jag läste, och nu vet jag inte vart jag läste det. Det var sociala medier i alla fall. Och jag kommer inte ihåg. Jag skulle egentligen vilja krädda den som kräddas bör. Men jag tror att det var en man som frågade sin son vad han ville jobba med när han blev stor. Och då så säger han så här, ja, men jag vill jobby.
Jobby?
Ja, och då säger pappan, vadå jobby? Hobby och jobb.
Ah,
jobby.
Snyggt!
Lyckopodden.
Lyckopodden, jobby! Vilket jobby jag har.
Visst är det ett fantastiskt ord?
Ja, det...
jobby. När man får jobba med sin hobby.
Oh, fint. Mm. Ja, men jobbig. Mm. Verkligen, men jobbig.
Så är det någon av lyssnarna som vet vart det kommer ifrån så får de väl höra av sig. För jag vill ju egentligen krädda den som kräddas ja. För, men jag kommer inte ihåg.
Nej, om vi visste hade vi sagt det såklart. Ja, ja. Ja, fint, min jobbig. Ja, det är verkligen min jobbig det här. Så fint. Och det känns viktigt för mig också att inte identifiera mig med lyckopodden. För det har jag gjort många gånger. Att jag ska vara lyckligaste personen på den här jorden. Och det är verkligen, det är ju verkligen inte många gånger. Så det är verkligen, jag verkligen fått kriga på att dela på, kan jag säga.
Och det där är så viktigt. Mm. Det är så viktigt det du säger nu. För jag tänker så här att om du skulle vara den lyckligaste personen på jorden, fatta vilka krav. Du kommer ju inte ens, du kommer inte ens vara lycklig, för du vet inte vad lycka är. Och om inte du kan sitta här i din egen podd och säga det att jag är inte lycklig varje dag, då blir inte du trovärdig.
Nej.
Och jag tänker att det jag berättar nu när jag pratar om att jag blir arg och inte alls är smickrande i en taxibil, och då har jag inte berättat hela historien. om jag då inte kan berätta det, som jobbar med ledarskap och självledarskap, då blir inte jag heller genuin.
Nej.
Jag blir inte autentisk. Alltså är det något som är jätteviktigt för mig i mitt uppdrag, det är att vara autentisk. Och jag tror inte på att vi inte kan vi inte vara där, men då leder vi oss inte själva bra heller.
Nej, exakt.
Det är ju som att tro att någon som reparerar bilar aldrig sätter in tändstiftet fel, om man nu kan göra det vet jag inte. Men alltså, vi använder oss, jag tänker att både du och jag använder oss själva som redskap.
Mm.
Vi är våra egna redskap när vi jobbar.
Mm.
Och kan inte det bli lite slitet och går lite sönder ibland, då vill inte jag vara med längre.
Nej, exakt, jag håller helt med dig. Det är så himla viktigt, och det är därför det är så skönt med det här, att det liksom känns som att det inte känns som prestation det här. Och som du säger, att jag är inte lycklig alla gånger, jag är ledsen och arg och sånt, och kommer mina sår och historier och mina relationer och så vidare, och behöver ha jättemycket sår att läka och mycket saker att bygga upp själv och så. Så att, och det är så viktigt för mig att det får plats.
Mm.
Och då är vi tillbaka i känslorna, så att allt behöver få plats.
Då är vi tillbaka i känslan, och det som bygger självkänsla.
Mm. Exakt, det som verkligen bygger självkänsla, att få sitta och vara den man faktiskt är, och som jag nu tränar på att säga ifrån och sätta gränser och hela den biten, skitläskigt, men ändå att så här, vara sann mot mig själv, och i slutändan så är det det som kommer göra att jag liksom bygger
upp mig självkänsla. Där tänker jag också att, som du säger, att vara sann mot sig själv, att säga nej till saker, eller till och med säga ja till saker, för det handlar ju om det också. Det är också en del av självkänslan och självledarskapet. Stanna upp och fundera på, blir det här bra för mig? Blir det här bra för mig? Och jag brukar ha en sån där jättesimpel sak. Vi sitter ju här med varsitt glas vatten nu, och då brukar jag säga att träna vid frukostbordet om man har en familj. Och så ber du mig att, kan du skicka vattnet, Eva? Säg det.
Kan du skicka vattnet, Eva?
Ja, nu ser inte ni, men jag lyfter upp vattenglaset och så tittar jag lite grann på vattenglaset och funderar på så här, ja, vänta lite, jag ska fundera en stund. Det kan ju låta fruktansvärt drygt. men där, när vi tränar i någonting som inte är viktigt.
Oh.
För det här är ju inte viktigt. Ja, det kanske du kanske är jättetörstig, men, men det är inte livsavgörande.
Nej,
saker.
Jag har ju ett eget vattenglas här.
Ja, du har också ett eget. Och bara så här, ja, men det är klart att jag kan. Varsågod. Och så skickar jag glaset.
Oh.
Om jag tränar med att stanna upp i den där pausen och ge mig den där pausen och fundera på, blir det bra om jag skickar vattenglaset till dig? Ja, det gör inte så mycket. Du kan få ta en klunk du också om du är törstig. Jag kan få tillbaka vattenglaset sen.
Mm.
För då lär vi oss, när det är skarpt läge,
bra
att träna på att säga, jag ska fundera en stund. Kan jag få återkomma?
Snyggt.
Och likadant att säga att, ja, jag är jättegärna med i Lyckopodden, men nu under våren så har jag lite mycket att göra. Om det passar dig så får du jättegärna höra av dig till mig i höst igen.
Mm.
För då är jag med. Då betyder inte det att det är ett nej för all framtid.
Mm. Jättebra, jättebra. Gud vad bra, det ska jag ta med mig. Träna på de små sakerna. För just det här med att säga nej och sätta gränser. Ja också, men jag är ganska lätt att säga nej. Jag är lite svårare för att säga många gånger. Och, ja, skitbra. Då är det ju jättebra att träna. Och kanske till och med säga nej någon gång då.
Ja.
Att så här, du Agnes, försöker vattnet. Nej.
Nej,
inte idag.
Du kan få gå runt bordet
du
och hämta
det. Du kan få gå runt bordet och hämta det. Exakt!
Mm.
För att bara träna på den grejen.
Sen kan det vara bra när man tränar på en sån sak som kan uppfattas som lite drygt,
ja.
Jag tänker inte ge dig vattnet.
Nej, exakt.
Då kan man tala om för sin omgivning att just nu tränar jag på det här, för annars kan man få lite osämja där vid frukostbordet.
Exakt. Bra! Det där ska jag verkligen ta med mig. Alltså träna i de små sakerna. Så jag kan säga, nej, inte just nu. Jag kanske kan göra det imorgon. Och sen om någon bara, vadå? Då bara, men jag tränar faktiskt på att sätta gränser nu.
För det är ju som om när någon säger så här, Eva, vill du komma och göra ett uppdrag på måndag? Det är onsdag idag. Nej, men vet du, jag kommer inte hinna. Det kommer inte bli bra för er, det kommer inte bli bra för mig.
Mm.
Och därför säger jag nej om ni inte har ett annat datum som vi kan hitta.
Mm.
Och just det här, ja, men jag vill. Jag vill jättegärna, men blir det bra?
Mm. Exakt, kommer det leda till någonting?
Och kommer det bli bra för kunden?
Ja, exakt.
Och det här kan vi tänka på i alla lägen. Blir det bra för min man?
Ja.
Om jag säger, nu är han inte hemma, men så att i det här läget hade det blivit väldigt bra för honom. Men, och då kan man ju också vända på det. Ja, men Thomas är i Australien just nu. Okej. Ja, men jag kan jobba i helgen. Jag kan faktiskt göra det, för sen kan jag vara ledig tisdag och onsdag. Ja, men jag kan ta uppdraget på måndag. Vi kan hitta en lösning. Men att stanna upp och se, blir det bra för fler än mig? Men framförallt för mig själv. Och då bygger vi igen självkänslan. Mm. Att det är okej att säga nej. Det är okej att vara den jag är. Och jag brukar säga just det här att lita på sig själv. Att du är du och du får vara den du är. Du har dina behov som du har. Jag har andra behov. De kanske inte alls synkar med varandra.
Nej. Och vi kommer från olika bakgrunder och olika uppväxt. Och det måste få plats. Det är så trångt idag tycker jag det här med hur mycket man får uttrycka. Hur lite känslor man ska visa. Mm. Och att du ska på det här sättet. Du ska prestera. Du ska göra det här. Och så finns det någon slags motståndsrörelse där. Att där, de som inte vill prestera, de går och blir någon slags hippisar. Och så är det åt helt andra hållet. Vet, de ska bara leva i nuet och bara meditera och bara sitta still. Och liksom att de går nästan så här olika... Ja, men det är som olika motståndsrörelser där. Istället för så här... Och jag tror att det grundas i att vi inte riktigt känner oss accepterade i den vi är. Mm. Att vi behöver liksom, ja, men gå till våra ytterligheter. Och vi behöver liksom göra olika typer av saker. Istället för att bara säga, men det här är jag. Jag gillar både att... prestera ibland. Och ibland gillar jag att inte prestera. Och ibland vill jag åka snowboard. Och ibland vill jag dansa. Och ibland vill jag umgås. Alltså att allt behöver få plats. Det tycker jag ofta är det svåraste när man blir dömd utifrån.
För det är ju det som du säger. Att vi blir bedömda.
Mm. Mm.
Och det, vi är så rädda. Och det här är ju våran urhjärna. Vi behöver ju få tillhöra flocken. Våra förfäder på savannen behövde ju tillhöra flocken. För annars så blev de utfrysta. Och då dog de.
Mm.
Vi dör inte, men vi har fortfarande samma hjärna.
Mm.
Men vi behöver tillhörighet. Ensam är ju inte stark. Det är ju så mycket fel som det inte bara kan bli i det läget.
Ja. Och det är det som också blir så väl. Det här sa en klok man till mig.
Mm.
Att den största skillnaden tycker jag. Vi pratade lite om det här att så, men det finns... Men dels att det är viktigt med liksom att omringa dig med rätt personer och att liksom känna dina känslor, att det är en del av självkänslan som jag är jätteglad att du tog upp, som jag är väldigt glad att vi tog det från den vinkeln.
Mm.
Och sen finns det en annan del av självkänslan som kanske mer är att sätta upp lappar, som är mer kognitiv. Kanske sätta upp en lapp på spegeln där det står jag är bäst, eller skriva tacksamhetsdagsbok eller vad det nu kan tänkas vara. Och båda de här behövs, men det fina är ju just, och det viktiga tror jag är just relationen till andra. Alltså, det är många som kommer till Lyckopodden och berättar om, du vet, så här, individuella övningar man ska göra. Alltså, ja, men du behöver meditera, du behöver yoga, du behöver skriva tacksamhetslista, du behöver det här. Alltså, det är bara individuella övningar. Och då har vi glömt typ det viktigaste som vi människor är.
Mm.
Och det som oftast hämmar oss, och det är ju våra relationer. Vi behöver ju varandra, vi behöver känna oss uppskattade, vi behöver kunna vara oss själva. Och det är också en så himla stor del i just självkänslan. Sen tror jag också på att när du har, som vi sa, när man är i ett umgänge där man trivs. Och när man känner att man faktiskt får möjlighet att känna sina känslor. Att kanske uttrycka dem. Och så. Och då efter det, då tror jag absolut att det funkar jättebra med olika typer av kognitiva metoder.
Absolut.
Och meditation och så vidare. Men det är verkligen betoning på den här första delen som vi har pratat om nu. Vill bara liksom
säga det. Den är viktig. Alltså den är jätteviktig jag kan titta på mig. Jag har ju haft en historia med en utmattning på 3,5 år på heltid.
Mm.
Och för mig var det jätteviktigt att skriva tacksamhetsdagboken då. Det var jätteviktigt för jag isolerade mig själv. Jag fick, och jag kan säga så här, de sms'en jag fick från mina vänner som hade modet att stå kvar, för det krävdes också mod att göra det i den här situationen. De sms'en betydde jättemycket för att jag skulle ändå fortsätta känna en tillhörighet någonstans. Mm. Men lapparna, eller tacksamhetsdagboken när jag skrev dagens datum och så satt jag 1, 2, 3 och så satt jag 2 minuter och så kom det ingenting. Det fanns ingenting. Och sen när jag skrev att och det här var på måndagar, för då träffade jag min psykolog. Och han vägrade ge mig KBT-övningar. Mm-hmm. För det jag hade gjort då, det var att prestera. För det här du beskriver nu, att sätta lappar, du behöver. Det var ju det jag var duktig på.
Exakt.
Jag var ju så duktig på att prestera.
Exakt.
Så då hade jag presterat. Men då när jag skrev, när jag åkte till Olle som han heter, så skrev jag borstar tänderna idag. Det var jag tacksam över.
Ja.
Och så tänker jag så här, det var nog min familj också och Olle framförallt. Och när jag åkte till Olle så duschade jag dessutom. Det var jag också tacksam över att jag duschade en gång i veckan. För jag gjorde inte de sakerna. Ja. Så att jag hittade de där liksom saker som var så självklara att jag gör varje dag. Mm. Som jag gjorde en gång i veckan. Mm. För att jag inte förmådde mig att göra saker. Och jag kommer så väl ihåg första gången, för jag gick väldigt mycket. Och sen går jag över en parkering och på kvällen så skriver jag att jag blev inte rädd när det kom en bil i hög fart.
Mm.
Och då det handlar ju absolut inte om prestation. Det handlar om min känsla att jag inte blev rädd. För jag var så rädd för snabba intryck, för då tappade jag kontrollen.
Oh, wow.
Så att det är ändå viktigt. Och det som hände då, det var ju att jag medvetengjorde inte själva aktiviteten att jag skrev någonting, utan jag medveten gjorde för mig själv att det är en utveckling. Jag blev inte rädd den här gången när det kom en bil på parkeringen. Och den går inte fort på en parkering. Och jag blev inte rädd. Det är ju att medveten göra. Och det här är ju så mycket med självkänslan. Att medveten göra våra känslor och våra behov och göra det tillsammans med andra.
Wow, så otroligt viktigt.
Jätteviktigt.
Ah, shit. Ja, ah, gud, jag tänker vi kunde bada på hur länge som helst i det här ämnet. Alltså, vad bra det blev, tycker jag. Vilket bra samtal. Vad har jag presterat nu, du och jag?
Ja, det här har vi gjort bra.
Ja, det har vi gjort bra. Ja. Men så fint, just fokus på varann och omgivningen och känna våra känslor och hela den biten. Och sen på det, då kan vi också jobba med lite kognitiva metoder och skriva och meditation.
Bara säga, när du börjar prata om meditation och yoga, det är så länge sedan jag yogade. Det är så länge sedan.
Ja.
Och det är så fantastiskt mot vårt kroppsminne.
Ja.
Jag kände mina lår. För jag har mina känslor. När jag inte känner så känner mina lår. För att de en gång ville springa ifrån allting.
Ja,
men en annan sak. Men de kände. Jag kände hela låren bara när du sa yoga.
Ja.
Att kroppen blev påmind om att det är något jag behöver.
Ah, ja, vad fint.
Så att jag tänker att de här andra yttre sakerna kan också vara ett behov vi har.
Ja.
Men de kan inte se till att vi mår bra om vi inte får den andra biten på plats.
Nej, precis. Så himla sant. Gud vad fint, Eva. Så bra. Jag tänker att vi ska hoppa in här i de sista frågorna innan vi lämnar varann.
Mm.
Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
Vet du, det där var, frågade min coach här. Jag har en ny coach. Han frågade mig det här för någon månad sedan.
Inte Christer Olsson,
nej, han är min mentor.
Mentor, mentor och coach. Ja. Och inte Olle, det är psykolog.
Ja, min psykolog. Men Olle finns inte kvar i mitt liv. Uh-huh. Men han finns fortfarande med mig. Nej, det här är Niklas, heter
Niklas.
Han. Och då pratar vi om det här, alltså kort, glädje. Alltså när vi sitter här och skrattar, du och jag. Det är kortvarig lycka.
Mm.
Så det är lycka. Men nästa vecka så ska vi, Thomas, jag och våra två vuxna barn, de är 27 och 22. Vi bjuder med dem till San Sebastian utan respektive. Bara våra barn den här gången. Och vi ska dit och äta. En matresa. Och jag kan redan, när de fick det i julklapp 2019 innan covid. Så att jag har nu den lycka, bara att jag vet att en vecka kvar tills vi ska åka. Sånt gör mig lycklig, när jag kan få vara närvarande med våra vuxna barn. De där barnen som jag inte var närvarande med när de var små.
Mm.
Det gör mig lycklig.
Det förstår jag. Mm. Och något att se fram emot.
Men även det här när vi skrattar, det har jag lärt mig. Det är kort, alltså jättekort lycka, ja. Men det är fortfarande lycka.
Ja, det är det. Mm. Oh, wow, så fint. Vilket är ditt bästa lyckotips?
Att göra saker med dem som man håller kär. Mm. Eller göra någonting bara för dig själv. Utan att det ska behöva finnas andra människor. Att lära känna dig själv.
Mm. Wow.
Jag ska gå på bio själv för första gången i mitt liv på fredag.
Kul!
Ja, en fransk film. Min man vill nog inte gå på den. Så jag ska gå själv första gången i hela mitt liv. Och där ser jag också mitt lyckotips. Att göra någonting för dig själv.
Ja, wow. Jag gick på julafton. Gick jag och såg Avatar själv.
Mm.
Det var också spännande. Mm. Jag har inte heller gått själv på bio.
Nej.
Men ja, det var en ny upplevelse. Verkligen. Och det är fint att göra någonting med sig själv. Mm. Att umgås med sig själv. Jag skulle, tror att jag ska gå på Gröna Lund. Visst är det Gröna Lund som ligger här i Stockholm?
Ja, det är Gröna Lund.
Ja, Liseberg är
Göteborg. Mm.
Ja, mm. Jag ska gå på Gröna Lund också. Någon gång själv här i sommar tänkte jag. Och bara gå runt själv och bara så här, ja, kanske åka någon karusell och spela lite spel och du vet, vinna någon liten nallebjörn till mig själv. Och, du vet.
Fantastiskt. Och det är väl lycka, tycker jag, att kunna umgås med den som står närmast.
Exakt, verkligen. Mm. Så fint. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som inte har fått säga än?
Nej, men jag tycker vi har haft ett jättefint samtal.
Ja,
och jag bara önskar att alla människor är lite mer nyfikna på sig själva. Vi har det som du gör nu, ställer fullt med frågor till mig. Vi är så, och ni som sitter och lyssnar, ni är ju nyfikna på vårt samtal. Men att vända det till sig själv, att ta en kopp kaffe. Jag älskar parkbänkar. De är så underskattade, brukar jag säga. Och sitta på en parkbänk och bara ställa sig frågor. Vad tycker jag om på riktigt? Vad blir jag glad? Precis där du säger till mig. Vad gör dig lycklig?
Mm.
Ställ den frågan till sig själv. Jag skulle vilja skicka det till alla lyssnare. Ställ den frågan. Sätt dig någonstans helt ensam och ställ frågan till dig själv. Vad gör dig lycklig på riktigt?
Mm. Och fundera och reflektera och kanske skriv ner och verkligen grotta i det. Och gör mer av det.
Och reflektion skulle jag vilja skicka med. Mm. Det är inte prestation.
Nej, precis. Snyggt. Reflektion är inte prestation. Jättebra. Ja, jag säger bara tack snälla Eva Svärd för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden.
Tack själv. Åh, oh, mysigt.
Ja.
Det här var ett avsnitt helt i min smak alltså. Wow, så fint att vi möttes i att en viktig del i att stärka sin självkänsla är att omringa dig med individer som tror på dig och där du kan vara 100% dig själv. Ja, det är klart att självkärlek och att sätta upp lappar på spegeln och sånt också kan fungera. Men jag tror ändå att flocken är viktigast. Vad tror du? Hur är det du? Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram, Lyckopodden heter vi där, och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig!